Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Ett renodlat matchavsnitt väntar där vi ska ta er igenom omgång 14 som det är på pappret. Men i och med att en omgång försvann helt efter drottningens bortgång och en annan omgång blev uppdelad så har ju några lag spelat 13 matcher och de flesta då bara spelat 12. Men omgång 14 är det, Fabbe, om du hängde med där. Och som vanligt då så har det ju hänt en hel del grejer borta i vår kära liga.
Jag tycker det var en bra beskrivning. Man får ju nästan gå in på sin Fantasy Premier League-app och se vad det står för omgång där. För annars har man ingen koll. För som du säger, United har spelat 12 omgångar. Vissa spelar 13 och sen ska man ändå prata ner den 14 omgången. Så man får lite huvudvärk, men man får försöka lösa logiken i det. Men vi pratade om det i torsdags. Fan, vilken mat i lördag det vart. Och det var ju bara att bänka sig och sätta sig ner och kolla på allting.
Mm, ja, men verkligen. Underbar lördag med start 13.30 då, svensk tid. Och så pågick det hela vägen fram till 22.30 då, med den fina kvällsmatchen. Och det är ju någonting med det där med kvällsmatcher. Det är någon form av garanti, känns det som, att det ska vara sprudlande och tempofyllt. För det var en väldigt underhållande match som avslutade lördagen i form av Liverpool-Leeds.
Ja, men det får man lugnt säga. Och vi kommer ju kanske, jag kanske kommer prata lite om den här matchen. Kanske kommer sitta med ett litet leende på läpparna när jag gör det. Nej, så ska vi inte säga. Nej, men det är klart att det är mäktigt att se en sån här kvällsmatch på Anfield och se en 19-årig Summer Will avgöra i 89 minuten framför en helt urspårad bortasektion. De tror inte att det är sant. Och de där scenerna, folk får prata om läktarkultur i andra länder, men de där scenerna mot en bortasektion existerar typ av i England på det här sättet, och man älskar ju fan att se det.
Mm, verkligen, och med tanke på namnet då så hoppas vi att den här holländaren som han faktiskt är, Samuel Wilda, får en alldeles lysande karriär. Att han är med och utmanar de platserna i Leeds känns faktiskt givet då, efter men några bra inhopp och nu även då fick vara avgörande. Men innan vi tar oss då till Anfield så kan vi väl börja med första matchen ut då, där det då när älvorna släpptes blev officiellt då att Erling Braut Haaland är skadad. Han linkade ju av matchen mot Dortmund i paus, och sen har det som vanligt då från Citys håll varit en del hemlighetsmakeri. Han skulle ju testa på fredagsträningen där, men sen när startelvan släpptes då så visade det sig att han inte ens var med i truppen. Men det verkar ändå som att han förmodligen då är tillbaka på lördag mot Fulham. Men tydligt i matchen här mot Leicester att hur viktig han är för Manchester City.
Ja, men jag tycker att vi pratar om en målrik match här mellan Leicester som har släppt till väldigt mycket, även släppt in väldigt mycket mål, och City som gör väldigt mycket mål och har haft lite bekymmer defensivt, om man ändå får säga så. Det finns ändå ytor där bakom att straffa, men när Haaland var borta var det en helt annan matchbild, och känslan här var ju att det här var lite City stundtals förra säsongen när man inte har en anfallare riktigt. Och all respekt till Julian Alvarez, han kommer säkert bli jätteduktig, men det är både 2, 3 och 4 nivåer bakom Haaland där. Starkt av City att vinna ett fantastiskt mål, men jag tycker även man ska belysa att jag tycker att man ser att Leicester har tagit enorma steg. Vi satt ju och pratade om den krisen och att Rodgers skulle bli sparkad och så vidare, men jag tycker verkligen att man har steppat upp gamet helt enkelt.
Ja, men verkligen. Fått ordning på försvarsspelet här till att börja med. Och det är någonstans där, det är ju rätt att, eller rätt, de har väl jobbat med det med hela säsongen. Men nu kanske de slutligen har fått träff på det defensiva arbetet. För att vi vet att Leicester har tillräckligt bra spelare offensivt för att kunna vara ett stabilt mittenlag i Premier League. Men om försvaret ser ut som det har gjort, då vinner man ju inga fotbollsmatcher. Men nu har man faktiskt fått ordning på det. Och det var ju lite kul med Brendan Rodgers att han gick ut och sa det där, att han hur mycket han jublade över, och det sa han ju faktiskt inför matchen, det är en grej att säga det efter matchen, men inför matchen då när han såg att Haaland inte skulle vara med, ofta så brukar ju tränarna vara ganska tråkiga i att säga, ja, men då kommer in en ersättare som kommer vara lika farlig han, men så är ju verkligen inte fallet, och det var ju nästan så att den här matchen hade kunnat sluta 0-0. Det är klart att City har sina lägen, men det hade inte varit helt märkligt om det hade blivit 0-0. Men det är ju De Bruynes briljans från sisådär 25-30 meter som leder till att City ändå lämnar matchen med 3 otroligt viktiga poäng. De pratar ju också efteråt om att de är slitna. De har spelat, men det är de inte ensamma om, de har ju spelat många matcher. De har ju även matchat ganska bra lag i Champions League. Och Phil Foden fanns ju inte heller med här från start. Han hoppade ju in sent. Och, ja, jag vet inte hur om Pep är så nöjd med sin rotation. Jag tycker väl kanske att han skulle kunna nyttja sin bänk ännu mer. För helt plötsligt bara är Foden sliten. Ja, tro fan det, när han har i stort sett spelat allt.
Ja, men just också att han spelade Foden i en snudd på betydelse match, lös match borta i Tyskland i veckan. Skulle han spela 80 minuter där i stort sett. Och sen nu är han helt plötsligt sliten och ska sitta bänk i en väldigt viktig och tuff Premier League-match. Och sen Pep än en gång, den, alltså så här, man leder bara med 1-0 absolut, men att man gör bara 2 byten. Och det där har man ju sett Pep göra tidigare, att han är den som har propagerat tillsammans med Klopp mest att England skulle ta vidare det här, att fortsätta med 5 byten även efter pandemin. Men mer väldigt ofta så gör han ju, alltså ibland kan han göra 0 byten, ibland kan han göra 1 byte, och ibland kan han liksom inte ens ta ut en full bänk för att han inte tar ut juniorer. Så han är lite konstig där, den käre Pep. Men man får ju även säga, han sa ju att Kevin De Bruyne inte är uppe på sin maxnivå än den här säsongen, och det var ju ett bra svar får man ändå lov att säga med den där frisparken, för fan vad fint den sitter.
Ja, det är ett ruskigt tillslag, och ja, det är väl framförallt då målfabrikationen som man har saknat. Han har ju levererat i assistväg till Haaland. Men fint att han kan kliva fram från frisparkarna också och leverera. Men City är lite slitna, och sen tänker väl säkert Pep också på det här att han är försiktig med vissa spelare. Jag menar, Phil Foden förväntas spela mycket för England här i VM. Räknar jag med, och då kanske han är lite försiktig med speltid fram till dess. Backlinjen lyckas han lappa ihop här. Diaz börjar på bänken i den här matchen, men Ederson får ju faktiskt göra några bra räddningar här, för det är inte helt ofarligt från Leicesters sida.
Leicester har 10 skott på mål, eller 10, ja. inte 10 skott på mål, men om man skjuter 10 mot skott mål. Exakt, mot mål. Och det är inte ofta Manchester City släpper till så många skott, vilket säger ändå ganska mycket. Något som är bra för Manchester City, kollar man schemat nu in till VM, så möter man, alltså man är redan klara grupp 1 i Champions League och möter Sevilla hemma. Sen har man Fulham och Brentford hemma, och där mellan en match mot Chelsea hemma i Ligacupen. Så inga resor, bara 4 hemmamatcher, och jag vet inte, det känns som ett år som City har en historia och vinner väldigt mycket ligacupmatcher för att man har haft sån bred trupp, men i år är ju truppen mindre bred, så känslan är kanske att Pep kommer gå in mindre för ligacupen. Han har inte behövt gått in för den, för hans roterade lag har ändå varit det bästa roterade laget. Nu kanske det inte kommer vara så, att han kanske kommer, ja men inte vaska den, men lite mer så än vad man tidigare gjort. Så det är ett extremt tacksamt schema för ett slitet City, och sen kunna få vilan, alla, i stort sett alla kommer ju spela VM, så jag vet inte fan om det blir någon vila. Det är för Haaland.
Ja, men precis. Ja, Haaland lär ju vara tillbaka mot Fulham. Det är ju de här målen han jagar. Han kan inte stå över för många matcher här, och det ska väl inte vara någonting som är av eller så, utan det är ju en smäll då mot fotleden som höll honom borta från spel. Viktig 3 för City. Ligans kanske hetaste lag spelade ju lite senare sen. Och det är ju Newcastle United, och vi kommer återkomma till Newcastle på torsdag då vi ska ringa upp en supporter. Men det är klart att vi måste nämna den här matchen. Och du, Fabbe, jag vet inte. Alltså, nu måste vi nästan bolla upp det här på allvar, att Newcastle skulle ju kunna vara en topp 4-utmanare. Alltså, med tanke på vilka problem som vi ser i framförallt Liverpool, men vi såg dem även i helgen för Chelseas del. Varför skulle Newcastle inte kunna hänga med hela vägen och slåss om en topp 4-plats?
Nej, alltså speciellt. Alltså många pratar, alltså det som är bra för Newcastle är att man inte har Europa, man får vilan däremellan. Men det lag som pratar om skadesituationen i Newcastle är också en ganska prekär skadesituation, med Saint-Maximin som har missat, Bruno Guimarães har missat en del matcher, och Alexander Isak, det är på pappret typ deras 3 bästa spelare. Men det är ingen som klagar på skador där, för man fortsätter leverera. Och Men man går verkligen från klarhet till klarhet. Jag läste någonting om Newcastle att tanken är inte att spendera i januari, men frågan är, kommer något som blir tillgängligt och man har den här positionen och är liksom, de kommer ju vara inom räckhåll för att slåss om Champions League-platser. När vi går in i januari, kommer man våga gasa då? Det blir väldigt intressant att se, och det blir kul att ringa upp Newcastle-supporten på torsdag för att höra hans take på det här. För även om man såklart hade förväntningar på säsongen som supporter där uppe, tror jag ingen hade kunnat tro att det skulle vara så här bra, för nu, man är bra defensivt, man är stabila på mitten och Callum Wilson 2+2, Almiron, alltså Almiron är dopad. Vad fan är det som sker?
Nej, det är otroligt vilken utväxling han har fått på honom, och det tycker jag nästan imponerar mest med The House hantverk här, hur han har fått fart på spelare som har varit i klubben en tid men som har blivit helt andra typer av spelare under honom. Almiron är ett exempel på det. Joel Linton finns där. Sen har du även Dan Burn som man visserligen tog in men som har liksom klivit fram i olika roller. Dels som mittback men även som vänsterback och varit väldigt stabil. Jag är otroligt imponerad av Newcastle. Och herregud, det finns ju som sagt sparkapital i Maximan. Vi har vår Alexander Isak som kommer tillbaka efter VM. Och kommer ju, om han lyckas lösa det här med att kunna spela både Callum Wilson och Alexander Isak, är det blivit jäkla tufft att möta Newcastle. Och det är inte bara defensiven som imponerar som sagt, utan de har ju en sprudlande offensiv. Och alltså, på ett sätt är det ju en ganska ointressant diskussion, den här nian bakom Harry Kane, eftersom man i stort sett inte kommer att få någon speltid under VM då Harry Kane spelar allt. Men vi har haft Tammy där, vi har haft Calvert-Lewin, vi har haft Tony, men ska man gå på form och kanske även kvalitet, så är det ju Callum Wilson som ska in där bakom Harry Kane till VM.
Ja, alltså det är ju verkligen känslan. Tony har fått lite chanser, men han har ju kommit av sig lite från formen sen. Alltså så här, det är så jävla svårt att analysera Southgate. Hur gammal är Callum Wilson? Han är runt 30, va? 31, 32 kanske. Att ska han ta in honom för att han är bra nu? Han har varit bra i 5 matcher. Det känns inte så Gareth Southgate-igt. Om man får säga så. Så det är så jävla svårt att spekulera i den där VM-truppen. Det är samma som Marcus Rashford. Alltså så här, han måste ju vara med nu, men man vet ju inte.
Nej, och sen är det väl så här, när vi pratar om de där rollerna som inte kommer få så mycket speltid, då vet man ju att förbundskaptenen värdesätter ju snarare hur man är i gruppen kontra vad man kanske skulle kunna bidra med när man kommer in sista 20 och ska försöka förändra matchbild. Jag tror att Southgate har ju lärt känna de här spelarna som har varit med på tidigare landslagssamlingar och vågar nog kanske inte chansa på Callum Wilson. Men häftigt att se Wilson fortsätta leverera. Det är lite så här Jamie Vardy-vibbar över honom här. Att det är åldern till trots då. Nu är han inte lastgammal, men han har en fin Premier League-historia och han fortsätter att bygga på den.
Men om vi får spekulera, vem är Englands landslags Martin Olsson?
Ja, du menar så. Aset eller?
Nej, alltså han som bara är med. Han som inte har något där att göra, men bara som är med.
Vem är det till mästerskapet menar du? Ja, men det blir ju den gubben som är bakom. Jag kan tänka mig att det i slutändan ändå landar i Tammy Abraham. Jaha, motståndarlaget då. Aaron Dunks. Vad har vi på honom efter den här matchen? Han får alltså 2 matcher i Premier League. Han spelar 4-4 med sig själv och 3 poäng. Men det här var ju en tråkig sorti då på hans korta karriär som huvudtränare för Aston Villa.
Alltså det är ju Big Six kommer starta hashtaggen Danks out nu.
Ja, det blir ju så. Men det spelar ingen roll om de trendar eller inte, för han är ju out. Men det här var ju inte roligt. Och det är klart att som svensk var det ju lite smärtsamt att se Robin Olsen. Jag vet inte hur mycket som ska falla på honom här då. Men det är ju en smäll när Martinez då, Emiliano Martinez, den så otroligt skickliga första målvakten i Aston Villa, får kliva ut med en huvudskada. Spelade ju vidare lite efter den här smällen också, vilket ju inte var särskilt kul att se. Men till slut så plockas han av. Robin Olsen kliver in och 4 kassar senare så konstaterar vi att det är fortsatt kämpigt i klubblagskarriären i alla fall.
Han har väl stått 1,5 Premier League-match fast man vill nu. Jag kan ha fel på den här punkten, men jag tror att han gör väl debuten borta mot City förra året och sen den här andra halvveken. Så 1,5 Premier League-match med 7 insläppta, det är inte toppen bra.
Nej, det är ju det, inte det. Även om det som sagt var svårt att göra annat i den här matchen då. Men ja, Unai Emery har en del att jobba på ändå när det kommer till Aston Villa. Och vi får se hur mycket han hinner implementera då. Det blir ju premiär i helgen då mot Manchester United. Fulham Everton. En match som verkligen inte borde sluta 0-0 känner jag.
Nej, det var ja, men kvällsmatch där också. Craven Cottage, ja. Och det small rejält och känslan efter den här matchen, Fulham är bra på riktigt alltså. Det var, jag har ju inte sett Fulham jättemycket den här säsongen, men här satt jag verkligen och kollade, och känslan när den här matchen var slut var ju att Everton som ska vara glada för den här poängen och som troligtvis var nöjd och hade tagit poängen på förhand, för Fulham är riktigt bra. Mitrovic skjuter alltså 10 skott i den här matchen. Han är svag, men han skjuter 10 skott, så man fattar ju varför han gör så mycket mål med den mentaliteten.
Ja, men verkligen, verkligen. Det är, jag är imponerad av Fulham. Det är verkligen ett lag som är här för att stanna. Alltså nu svänger ju mycket i åsikten kring det, och det, vi har sett lag gå starkt under hösten för att sen falla igenom under våren. Men jag tycker Fulham är verkligen tillräckligt bra för att spela Premier League-fotboll, och jag är imponerad också av Willian. Alltså, jag tycker verkligen att han, jag kände ju det, jag har ju nämnt det tidigare i den här podden, att när den värvningen skedde så var min känsla att det där är en nostalgivärvning. Tro inte att det där ska bli bra rent sportsligt. Sen kanske han kan bidra med andra saker. Men jag tycker verkligen att han är fin och är ju sådär avig och jobbig att möta och jättemotiverad ser han ut att vara. Och då blir den där offensiven ruskigt fin, även om man då inte lyckas få hål på Jordan Pickford den här gången. Men det är ju verkligen Fulham som jag är närmast en seger. Men Evertons defensiv gör det bra här.
Ja, men jag tycker att Everton också, alltså så här, kollar man på laget de har, Tarkovsky och Cody, mittbackar, man har ett alltså, väldigt bra ytterbackspar, Mikolenko och Coleman, även Pedersen är tillbaka och hoppar in den här matchen efter en tid borta från skada, Ghana Gay och Onana, alltså Onana, spretig spelare, men han är bra alltså. Sen kommer det ju bli något rött kort i år, för han kommer in väldigt fult i många dueller, det var samma när de mötte United. Och sen har man på nytt födda Alex Iwobi, Gordon, Gray och Calvert-Lewin. Alltså det är en kompetent elva Lampard ställer upp med, och man ska väl kunna kräva lite mer när man möter nykomling som Fulham. Men, ja, men det var en rolig match för att sluta 0-0 får man ändå säga. Och lag som de borde inte blanda sig i botten är verkligen känslan.
Nej, men det, som du är inne på, kanske en lite för destruktiv matchplan från Lampard. Men jag tror att han är extremt ödmjuk kring uppgiften här. Och han vet hur tufft det här kan bli. Och även om känslan att Everton inte ska ha med bottensida att göra just nu, så vet han hur snabbt det kan gå. Och skulle man börja tumma lite på det här hårda defensiva jobbet och tro att man någonstans är i en säker zon, ja, men då kan ju förlusterna börja radas upp här istället. Så att, jag tror nog ändå att Frank Lampard gör rätt, men sen handlar det ju, det långsiktiga arbetet är ju såklart att få igång offensiven, och när man har en spelare som Calvert-Lewin och även Gordon, så måste man nog ändå försöka att vara mer framåtlutat i den här typen av matcher. Men 0-0 var väl ändå ett okej resultat för båda, känner jag. Även om det är Fulham som känns närmast då, tre pinnar.
Ja, men det tycker jag också. Vad hade vi mer? Palace Southampton, finns det så jävla mycket att säga egentligen?
Såg inte den matchen. Men det jag hörde är att Palace ska vara glada över 3 poäng.
Det
jag har sett, det är ju inte särskilt imponerande. Och den här ramstarka defensiven som har sett så bra ut tidigare, det är ju inte de rapporter man får från den här matchen. Och jag tycker även att från tidigare matchen jag har sett Palace att de är ganska ihåliga.
Ja, man gör ju inga mål heller, så man får ju utdelning också. Sen är det ju, kollar man tabellen, det är surrealistiskt, men alltså samma poäng som Liverpool efter 12 matcher, det är helt sanslöst. Samma sak, Southampton bör nog börja kolla neråt. Det var länge sedan jag pratade om Lavia, men formen utan Lavia, den är röd alltså. Man är bara en poäng ifrån sträcket nu, och det där kan bli en jobbig vår för Southampton om man inte börjar skärpa till sig.
Ja, men det är ett av de här lagen då som kanske gör en rokad på tränarbänken under VM. Jag känner att nu finns det liksom ingen, nu är det ingen idé att byta tränare här och ge någon någon interimlösning eller någon så här assisterande möjligheten eller så, utan nu är det bättre att ta det här i mål, och så får man ju fundera på om det ska in någon ny tränare. Och Southampton är ett av de lagen som faktiskt får fundera kring det. Tottenham funderar väl kanske inte på ny tränare, även om Conte alltid går och fnurar kring vad han ska göra härnäst. Men du, det var en ruskigt viktig seger för dem. Krisrubrikerna, vi hade ju redan börjat skriva krisrubrikerna kring Tottenham när de alltså ligger under med 2-0 i början på andra halvlek mot Bournemouth. Men det är riktigt starkt att vända.
Ja, det får man lugnt säga. Speciellt när man har varit i den ja, men minikrisen som vi ändå har benämnt här, med två raka förluster, och framförallt sättet förlusterna har sett ut på. Samt även ja, men poängtappet i Champions League, där man måste åka till Frankrike och plocka poäng i veckan. Så ja, men det är jätteviktigt. Det var förresten, jag tror att det var igår som det är ett år sedan som Conte skrev på för Tottenham. Så det är så svårt att analysera till hans karriär. Vi har försökt på oss det. Poängskörden är jättebra. Fortsätter man med det här snittet som man har tagit hittills, så slutar man på en av de bästa poängskördarna som Tottenham någonsin har tagit i Premier League. Men ändå sitter man här och är kritisk. Så nej, men det är en jätteviktig seger. Sen, ja.
Men han börjar ju, alltså så här, han sa inför matchen att vi har en otroligt viktig match mot Marseille här i veckan, som kommer att avgöra Champions League-äventyret. Och därför så ställer han ju en roterad elva på banan. Vi ser att Eric Dier inte finns med. Han kommer in ganska tidigt i den andra halvleken. Vi ser att Bentancur börjar också på bänken. Han kommer också in samtidigt som Dier, då han byter ut Bissouma, som allt mer framstår som en floppvärvning. Och sen lite senare under den andra halvleken kommer ju Perisic in också. Och det är ju de här spelarna som är i huvudrollen. Vi ser ju att Perisic slår inlägget till Ben Davies, och vi ser även att det är Bentancur som får avgöra. Så att det är ju en gammal klassisk sägning att det är den viktiga är ju vilken elva som avslutar matchen. det får ju faktiskt, Conte får ju verkligen resultat för sin matchcoachning här. Men det är många av de här spelarna som jag tycker att Spurs över tid bör göra sig av med. Alltså Oliver Skipp. Jag ser inte.
Nu får du Tottenham-maffian på dig.
Ja, möjligt. Men det, så är det ju med alla de här storlagen. De har ju alltid någon ung spelare som de hoppas väldigt mycket på. Men jag ser inte att han ska ta de kliv som krävs. I alla fall i Tottenham-miljö. Sen kanske han får lånas ut eller säljas då. Men han ska ju spela i Crystal Palace.
Ja, något sånt. The Athletic, Jack Pitbrook, rapporterar förresten idag på morgonen att Tottenham är i långt gångna konversationer med Antonio Conte om en förlängning, och there are confidence at Spurs that they will be able to agree a new deal with the Italian manager. Så om vi pratar förra veckan om att det känns som början på slutet för Conte, så tyder de här rapporterna på att han vill stanna i klubben och ser en lång framtid.
Men han är en idiot om han drar. Alltså, han har ju alla förutsättningar här. Alltså en nybyggd arena, det är en ägare som börjar spendera pengar på övergångar, och förhoppningsvis då så får han behålla Harry Kane, även om, och även Son då, som ju visserligen, jag vet inte hur trovärdiga de ryktena var att Son börjar titta sig mot andra, mot bättre klubbar än Spurs, men kan han behålla de två och dessutom fortsätta att förstärka, rensa ut bland spelare som Mora och Oliver Skipp och några andra som jag inte tycker håller för den här typen av klubb, då kommer ju Spurs att bli att räkna med, och jag tycker man ändå får ha överseende med att det kanske inte alltid stämmer i att de har en del skador. Det är som alla andra klubbar visserligen, men att just Kulusevski och Richarlison är borta, det slår ju såklart hårt mot offensiven.
Ja, det är klart det gör. Sen alltså, så här, gällande Son, alltså, han börjar också komma upp i en ålder där att alltså, så här, vi zoomar ner, lämnar Liverpool för en ganska liten transfersumma till Bayern München tack vare att man kommer upp i åren. Alltså, så här, det är inte ofta spelare går när man närmar sig 30 på den här nivån. Det är en ganska farlig värvning för klubbar att göra med den lönen Son skulle ha plus en övergångssumma, så känslan är väl att han kommer stanna. Sen måste bara sprang på lite information bara med klubbar, alltså så här, och när man läser upp det så låter det faktiskt, vi pratade om att man har svårt mot storklubbarna, men lagen Spurs har slagit i år, alltså Southampton, Wolverhampton, Fulham, Marseille, Leicester, Frankfurt, Everton hemma, Nottingham Forest, Brighton och Bournemouth borta. Det sticker ju ut. Alltså det är väldigt lätt. Alltså så här, man vinner ju matcherna man ska göra, och det är en styrka i sig. Men alltså bara vunnit 3 borta matcher och sen har man slagit de sämre lagen på hemmaplan. Medan när man har ställts på prov mot bättre lag så är man för svaga. Och det är där Tottenham behöver utveckla sig för att ta nästa steg under Antonio Conte. Med start på söndag matchen mot Liverpool.
Ja, vi ska snacka upp den mot slutet av veckan. Men ruskigt viktig och häftig match då. När Liverpool gästar Spurs då på söndag. Men 3 otroligt viktiga poäng, och det stärker ju laget såklart. Och nu då Marseille i veckan ytterligare en... Ja, det är en tuff och viktig vecka för Spurs. Jag hade gärna sett dem vara ännu bättre spelmässigt än vad de är mot Bournemouth. De är ju... Som så här, det känns som att de anpassar sig efter motståndet. De lägger sig på samma nivå som motståndet i varje match. Och sen förlitar man sig till att den individuella briljansen ska avgöra. Det är oftast i form av Harry Kane. Den här gången är det andra spelare som kliver fram. Men jag hade verkligen förväntat mig med att Spurs skulle ta tag i den här matchen och göra den till sin egen. Det har vi ju i och för sig frågat varför de inte har gjort tidigare. Men när man möter Bournemouth så tror man ändå det. Men ja, det var väl tankarna då på Champions League i veckan som ledde till att man gör en blek insats. Men 3 viktiga poäng, det blev det inte för Chelsea. Där Graham Potter då var tillbaka på Amex Stadium och blev utbuad. Det tycker jag är bedrövligt.
Ja, nej, men det är väl bedrövligt. Sen är det väl alltså så här, det är supportrar, man går upp i modet. Han har ju, alltså det var inte bara han som drog, han tog med sig 6 från staben. Så det är väl det som de ser som lite problematiskt. Men vad han har gjort för Brighton, det är ju på mycket sätt. Alltså Graham Potter som har tagit Brighton vart de är idag och som har gjort det möjligt att man kan slå Chelsea med 4-1 i en sån här match. Så nej, det är ovärdigt. Vi hade ju pratat om ett Søren Kratz ärevarv här, men det var inte på tal.
Nej, det var det verkligen inte. Alltså jag förstår att Kutjereja blev utbuad med tanke på hur han skötte sin sommar då, i samband med de här ryktena. Men Potter, alltså, han är ju den som har tagit Brighton dit de är. Sen ska ju ledningen också ha cred för liksom rekryteringen av De Zerbi. Och någonstans så blir jag varm i hjärtat över att Brighton får utdelning. För de har ju inte fått det, men de har spelat fortsatt väldigt bra fotboll. Det var ju Potter inne på inför den här matchen också. Att han tycker att Brighton har fortsatt varit väldigt bra men haft en del otur. Här fick de ju snarare kanske lite väl mycket utdelning, men det är väl lite retroaktiv utdelning som man får då, och en spelare som kanske de kommer bua ännu kraftigare nästa gång då, för en spelare som kanske Graham Potter tar med sig, det är ju den belgiska trollkaren Leandro Trossard. Jäklar vad bra han är.
Ja, nej, men jag tycker att Brighton visar match efter match hur vilka spelare man har på så många positioner, och Trossard är kanske den som sticker ut mest poängmässigt, men även Caicedo på centrala mittfältet tycker jag är helt fenomenal, och man pratar ju om honom i studion efteråt att han kommer spela i större klubbar. Jag tror att det är Bojan Djordjic som säger att han kommer spela i större klubbar framöver, för jag tycker han är helt fenomenal. Och vi har ju pratat om, det var väl 5 raka utan vinst för De Zerbi, om det var 4, och sen hade man ett väldigt tufft schema när man möter City och nu Chelsea, men som sagt 4-1, det här är ju klart en kick i rätt riktning, och nu har man Wolverhampton och Aston Villa 2 senaste innan vi går på uppehåll, så kan man ta med sig något härifrån också, så ser det ju väldigt bra ut för Brighton. Och men fan, det är kul, man har ju gillat Brighton den här säsongen. Det har varit frustrerande på många sätt när de har varit så jävla bra på XG men man inte har fått ut någonting, men det har ju verkligen ändrat sig den här säsongen, och nu är man ju bra på riktigt, är känslan.
Ja, men definitivt. Alltså det var ju Potter som lärde dem att spela fotboll, och nu tar De Zerbi vid och fortsätter att utbilda dem. Och ja, Brighton är, när de börjar göra mål också, då blir de väldigt jobbiga att möta, och det fick ju verkligen Chelsea smaka på här. Kepa då, som vi har hyllat så mycket, ett av de här dragen som Potter har stått för, han blir utbytt i paus här, och lite märkligt. Kan det ha varit, jag har inte läst något om någon skada. Även om man släpper in många mål så är inte så mycket han kan lastas för.
Nej, jag har inte heller läst någonting. Alltså så här, det vore ju, alltså så här, Kepa har ju sin historik med dåligt självförtroende och tavlor och straffhaverier och vägra att byta. Så om Potter skulle byta ut honom efter 3 mål i paus för att det är en petning, då är det ett extremt svagt ledarskap. Extremt svagt. Så ja, det måste ju vara någonting. Jag kan inte se Potter göra det. Jag har faktiskt inte heller läst någonting. Ni kan ju höra av er om ni har sett någonting gällande det här. För det är ett... Ja,
vi får se vem som står framöver då i Chelsea, men jag håller med. Det hade varit rätt fräckt, och det låter inte som Potter att hänga ut Kepa så tydligt efter tre insläppta i paus. Men ja, Chelsea fortsätter då med lite märkliga uppställningar. Det säger ju inte konstigt. Det vet vi att Potter sysslar med. Ja, jag vet inte. Sterling, Pulisic som wingbacks. Här tror jag inte man ska krångla till det. Jag tror man ska spela Chilwell eller Cucurella ute till vänster. Och sen när Reece James är frisk så ska han såklart spela ute till höger. Och är han inte frisk, då får man faktiskt plocka in en ytterligare höger wingback här.
Ja, men han har ju haft skadehistorik tidigare säsonger, och att man går in till en säsong, alltså så här, han tror ju uppenbarligen inte på Azpilicueta. Ruben Loftus-Cheek, ja, men så här, han kan spela där ibland och göra okej, men han är inte en winback, och framförallt inte Pulisic. Alltså här, vi pratade ju förra veckan om att Potter har mitt supergräv, om du kommer ihåg.
Ja, ja. Ditt ruskigt svaga grev. Ja, fortsätt.
Nej, men att Potter alltid byter den här uppställningen, att han har gjort det, ja, men både i Brighton och i Östersund. Men en sak som jag tycker talar för att han inte har en aning i grund och botten vad han håller på med i Chelsea, att Cucurella som han hade i Brighton, han har blivit utbytt tidigt, alltså innan minut 60 i 4 av de 5 senaste matcherna, när han vill ändra formationen och ändra taktiken för att det inte ser bra ut. Då känns det ju verkligen som att man famlar i mörkret och inte riktigt vet vad man gör. Praktexemplet är innan Tarin Kovacic för att stärka upp mittfältet mot Manchester United, och sen så matchen efter så är han fortfarande tillbaka i samma position och han blir fortfarande utbytt tidigt. Så det där är väldigt frågetecken hur han ska använda honom, och att han måste ändra uppställningen så pass mycket under matcherna för att anpassa sig efter motståndarna. Och då man ändå möter vad man möter, man har mött Leeds, Aston Villa, United och nu Brighton, så alltså förutom United på hemmaplan så är det på pappret inga toppenmatcher.
Mm. Jag tror att Potter, han testar ju här nu vilka spelare han ska med sig framöver, och i år handlar det nog mycket om att bara försöka ta den här topp 4-platsen, vilket ja, men blir tufft nu när vi ser att Newcastle är bättre än vad alla trott. Vi har United är bättre, och Liverpool som vi bara räknar med någon gång ska börja klättra, så kommer det bli stenhårt där uppe. Men det handlar om att ta den. Det handlar för Potter att lära sig vilka spelare han ska med sig på resan, för sen har ju Bowley visat att han kommer spendera. Och nästa sommar så tror jag att det kan bli ganska stora förändringar i detta Chelsea. Det är många spelare där som jag är tveksam till om de verkligen har det som krävs för att vara ett lag som är titelutmanare. För det är väl hela, det måste ju vara målsättningen och ambitionen för en sån här stor klubb.
Ja, men så mycket som man värvar och som man kommer satsa så är det absolut. Men alltså så här, kollar man på värvningarna man gjorde i somras, Aubameyang, alltså han har väl gjort okej. Det var en billig, men han kostar ju lön såklart och i sign-on. Men han inte helt ordinarie. Man får inte till den där riktiga nian, Sterling. För den summan värvades, var han 28 år, värvades väldigt dyrt från en titelkonkurrent. Måste vi ändå säga en tokflopp än så länge. Och Cucurella som också värvades väldigt dyrt, som är ut och in ur elvan, byts ut tidigt. Också en besvikelse än så länge. Ska ju såklart inte döma Cucurella än, men Sterling är verkligen en spelare som ska leverera poängmässigt direkt, och det har han inte gjort tillräckligt bra.
Nej, det har han inte. Sen kanske han har använts lite fel ibland, men jag håller med dig. Det är inte tillräckligt bra. Och Cucurella, herregud, han är uppe och nosar på miljarden. Det är klart att det ska vara, att han ska vara ur startblocken direkt. Men där handlar det nog också om att hitta en roll för honom. Men det borde ju Potter om någon veta hur han ska använda honom. Big Six görs i samarbete med ATG.se, och vi har såklart speltips till veckans Europafotboll.
Ja, men vi är ju anglofiler av Guds nåde här på Big Six, och vi både hoppas och tror såklart att våra engelska klubbar kommer vinna grupperna. Vi har pratat mycket om Tottenhams tuffa match borta i Marseille, men vi tror att Tottenham löser det här och kan med rätt resultat även säkra gruppsegern, vilket är väldigt viktigt i den här matchen. Manchester United åker till San Sebastian, måste vinna för att vinna gruppen, vilket betyder väldigt mycket för Manchester United. Erik ten Hag har visat med sina laguttagningar att man verkligen vill vinna gruppen, så vi tror att man löser det här också med sin väldigt fina form man har. Arsenal tar emot Zürich på hemmaplan, kommer säkert rotera lite, men även här måste man få med sig någonting för att vinna gruppen, vilket betyder väldigt mycket för att slippa två extra matcher. Arsenal vinner, Manchester United vinner och Tottenham vinner alltså. 5,99 erbjuder ATG för den här trippen.
Men glöm inte att ni måste vara minst 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Och de här spelen, de kan ni såklart ta del av då på dob.1/bigsix. Lördag 20:45, Liverpool Leeds. Och jag ska akta mig för dra, liksom, jag är nästan rädd för att prata Liverpool, för att jag vet inte vad jag ska säga om dem längre.
Nej, jag känner likadant. Och så här,
vad bra podd det blir nu.
Ja, nej, vi hoppar över.
Vi hoppar över det. Det är för rörigt. Alltså, det går inte att sätta fingret på det.
Vi vill inte ha sekten på oss. Nej, men alltså, så här,
det kan jag gott ha. Men man någonstans så tycker man att det, ibland att det, nu är de tillbaka. Nu har de fått träff. Nu har vi den här härliga intensiteten. Nu sitter pressspelet. Nu får man det där trycket som man är van vid att se Liverpool få mot motståndarna. Men de faller ju igenom för ofta och de kontrollerar ju inte matcherna.
Nej, men just den här, nej, det gör man inte till att börja med, men den här statistiken som kavlas ut att man har släppt in första målet i 19 av de 24 senaste matcherna, det är ju häpnadsväckande. Och även såg jag på Twitter att jag tror att den här säsongen i typ så här 7 av de här matcherna så är det baklängesmål första kvarten, och i många av de här matcherna jag ju precis nämnde så är det baklängesmål första 6-7 minuterna. Det är något som inte står rätt till, och så här, folk pratade på Twitter förra året när City och Liverpool hade dubbla 2-2 kryssligan, sen möttes man i Community Shield, det var länge man gick långt i Champions League, att det här är liksom de två bästa lagen genom tiderna. Och Liverpool var ju, alltså så här rent krasst, de var en City-vändning 0-2 till 3-2 mot Aston Villa och en Champions League-final när man har spelövertag mot Real Madrid. De var ju därifrån två matcher som hade kunnat gått deras väg till att klassas som det bästa laget genom alla tider om man hade vunnit den där kvadruppen. Och vad har hänt? Origi, Minamino out, Mané out. Man får in Luis Diaz förra säsongen. Man värvar en av världens mest lovande anfallsspelare för närmare miljarden, och man kommer in i den här säsongen med tron att man ska ta nästa kliv. Och vad händer? Man är 5 poäng ifrån nedflyttning efter 12 matcher. Man kan inte, alltså så här, det finns ingen rimlig förklaring. Det måste vara något mentalt spöke som sker. Van Dijk, Robin Bylund, han gästade, pratade om att nu kommer Van Dijk vara taggad när han ska möta Haaland. Och det var han ju. Men på samma sätt måste ju Van Dijk kritiseras, för efter den här matchen så har han inte sig själv igen. Och man kan inte lasta Van Dijk för första målet, men en peak Van Dijk står inte och sover. Han är först på att reagera på Jomes usla passning till Alisson. Och det är så här, det är så många plan som det inte stämmer på defensivt, för det känns inte som att de ger inte hjärnet. De är inte påkopplade i de här matcherna som inte Manchester City på hemmaplan, och det är ett enormt problem.
Ja, men så är det verkligen. Det är otroligt att man hela tiden ser Liverpool antingen om de står för ett misstag eller om motståndarna bara kliver rakt igenom, och så gör de det där första målet och så är det liksom here we go again. Alltså, det kunde ju hända såklart även när Liverpool var så bäst, men då visste man att det där spelar ingen roll, för nu kommer de trampa igenom och så gör de 4 snabba och sen så är 3 poängen hemma. Men det känner man ju inte här, även om Liverpool såklart skapar ju tillräckligt mycket. Alltså, de har stundtals riktigt, riktigt bra tryck, och vissa matcher har jag inte ens sett det från Liverpool, så att jag tycker offensivt att det finns inslag av av bra saker. Jag vet inte, är du kvar på kullen eller? Jag syftar på Nunez-kullen här. Jag står ju inte upp på den. Jag har inte klivit ner, men jag sitter ner. Men det börjar bli lite jobbigt att han kommer till så förbannat många målchanser, men han får ju inte in bollen.
Nej,
det är liksom, var det inte det han skulle vara bra på?
Jo, det är där man har fått till sig. Och så här, man, på ett sätt vill man ju luta sig mot statistiken att det kommer lossna, han kommer till målchanser, han är stor, han är stark, han är smart på att stå på rätt ställe när han får bollen, uppenbarligen när han ska välja om han ska passa eller skjuta, han är inte toksmart, men alltså, jag tror ändå att det kommer lossna. Sen är det så här, problematiken, alltså så här, fick ut statistik igår, någon skrev på Twitter att Mohamed Salah har alltså gjort 11 plus 5 på 17 matcher. Det är alltså, han snittar en poäng per match och liksom, han är inte problemet. Men samtidigt, ja, man kan luta sig mot den statistiken, men det är ju inte samma Sala. Alltså så här, ser man Liverpools matcher, det är inte samma Sala. Oavsett om 0,95 poäng per match är jätteimponerande, så med Liverpools spelövertag så kommer man komma till chanser, och Sala är en på många sätt klinisk avslutare när han väl kommer dit. Men i spelet så är han isolerad, det är inte samma hunger. Han är mer utflyttad på kanten, och det är ett problem för Liverpool.
Ja, jag håller med dig. Jag tycker att Salah har gjort sämre insatser i år än den där. Man har också gjort bättre. Men nej, det går inte att... Jag behöver inte någon statistik på vad han har gjort. Utan jag kan faktiskt använda mig av mitt hyfsade fotbollsöga och konstatera att det är mil ifrån den Salah vi såg för ett år sedan. Sen kanske det också var någonting som vi inte ska hålla till det normala, att Salah ska vara så bra. Men det är klart att det inte är lika bra. Sen tycker jag att så här, Thiago visar ju att han är viktig för det här mittfältet. Det är ju också när Liverpool får tryck mot Leeds, så är det ju Thiago liksom som styr den här matchen, och då får man kontroll. Men som många lag känner också när de möter Liverpool, alltså Leeds kommer ju till den här matchen i usel form, det ska vi veta. Det är inte så ett lag som sprudlar av självförtroende, men känslan är ju att man verkligen har pratat om att det här är en motståndare som kan passa oss. Vi måste våga gå framåt, för jäklar vad Leeds offensiv är häftig i den här matchen.
Nej, jag håller med. Man skjuter 12 skott på Anfield, och det är inte många som gör väldigt ofta. Och det är som, nu låter det sjukt att säga så här, för Virgil van Dijk torskade alltså sin första match på Anfield framför publik sen han kom till klubben. Eller det var väl van Dijks första, och han spelade inte under pandemin när Liverpool torskade massa matcher mot bottenlag under pandemisäsongen. Så det är alltså van Dijks första förlust på Anfield i ligan på, vad är det, 3,5 eller om det är 4 år. Det är helt sanslöst. Så det låter ju sjukt att säga att Leeds tror på det när man kommer till Anfield, men jag minns ju att det var ju den största skillnaden som folk pratade om efter Sir Alex Ferguson lämnade Manchester United, att när Moyes kom och så här, ja men varenda lag började vinna på Old Trafford, att den här fear-faktorn att kliva ut framför Stratford End och liksom veta så här, leder man med 1-0 i 75 så kommer man troligtvis torska, eller minst kryss i alla fall. Alltså så här, spelarna kände det. När den där fear-faktorn försvann, när fler sämre lag började kunna vinna, så började man även tro på det och överlag göra bättre insatser, och man började ju faktiskt se lite samma sak på lag som möter Liverpool. De vet att Liverpool är väldigt svajiga defensivt och att de kan straffas på väldigt många sätt, så de tror på att de kan plocka något från Liverpool, vilket jag tror gör att man överlag gör en bättre insats. Exempelvis när City spelar ibland, då kan det ju kännas som att laget är helt utcheckad och liksom har gett upp segern från matchminut ett.
Ja, men ruskigt skön seger för Jesse March. Det känns ju som att han, alla hade väl räknat med att de skulle förlora den här matchen, men vi har ju varit inne på att det Leeds liksom, Southampton heter de där lagen som förmodligen ser över sin tränarpost under uppehållet. Men det här var ju alltså första segern sedan 21 augusti alltså i ligan, då man slog Chelsea. Ja, slagit två Big Six-lag här, imponerande. Det var en otroligt skön seger för Jesse. För nu är det ju som så faktiskt att det väntar betydligt lättare motstånd i nästa match då. Bournemouth på hemmaplan. Kan man ta med sig en trea där? Ja, men då borde Jesse March få den arbetsron han behöver här under uppehållet och överleva jobbet. Tre viktiga poäng för Leeds. Under söndagen så var det två fighter, och Arsenal Forest blev väl precis som vi hade tänkt oss ändå, va?
Ja, det får man ändå lov att säga. Jag tycker att vi har väl sagt att det börjar märkas att Arsenal börjar bli lite slitna. Man har roterat väldigt lite. Så det här var ju ett perfekt sätt att sluta tillbaka. Och jag vill inte så det är mer salt i sån på Liverpool-supporterna. Men här ser man ju, det är den här klassskillnaden ska vara när ett lag möter Nottingham Forest. Det ska inte vara 0-1. Sen att Nottingham är bättre på hemmaplan, absolut. Men Arsenal är helt... Forest har en period i första halvlek när det står 0-0. När man skapar lite och kommer upp lite, men när Arsenal gör 1-0 är fullständigt överlägsen i den här matchen. Eller nej, jag skojar. Efter 1-0, de gör 1-0 tidigt. Men man har flera chanser att kvittera.
Ja, nej, men Arsenal är ett nummer för stort. Och det är som du är inne på, ett välmående lag. Det ska inte behöva diskuteras kring domslut eller om vi bara satte den där chansen eller, och så vidare. Utan då jämnar man motståndarna längs marken. Och det gör ju Arsenal här, som efter ett par tveksammare insatser då, får stämma i bäcken. Och dessutom kliver en inte en doldis. Då blir Arsenal-supportrarna förbannade, för vi vet vem han är i form av Reiss Nelson. Men han kommer in här då när Saka skadar sig tidigt och det började spridas en oro. Saka vet vi hur viktig han är, men det är väl typiskt ett välmående lag då. Ersättaren kliver in, gör 2+1 och blir inte matchhjälte. Arsenal hade nog löst ändå. Men skönt för Arsenals del att man tar fram andra spelare i truppen som kan kliva in och göra skillnad.
Nej, men det är det här som är häftigt med Arsenal, att man, jag tror inte han har spelat någonting i år. Det kan ha varit hans första minuter. Jag kan vara fel underrättad där. Så hata mig inte om jag säger fel, men att han just kommer in och gör 2+1 utan att ha fått förtroende tidigare. Det säger ju väldigt mycket, medan andra klubbar kan slänga in vem som helst och det händer ingenting. Och det är här som Arteta på något sätt måste ta med sig, att han måste våga lita på sina avbytare, för det känslan är att han inte gör det. Han har sin elva, han har... Ja, men de som inte platsar är väl Kieran Tierney, Tomiyasu som han litar på offensivt. Ja, men det är inte många han litar på. Han måste börja göra det, för annars kan inte det här hålla. Vi har sagt det tidigare, det kan inte hålla, men fan, kan de utmana City?
Nej, jag säger nej. Jag säger definitivt nej på den. City kommer vara för tunga. Sen hoppas jag att det lever så länge som möjligt. Och det kanske det kommer göra. Alltså att det lever längre än vad jag förväntat mig. Jag har väl tänkt att i mars så stänger City på något sätt ligan. Men nej, det är ett Arsenal som med alla friska och krya kommer att gå fortsatt starkt i ligan. Det är givet för mig att de kommer sluta tvåa. Men att de ska utmana, det blir tufft. Nu är Chelsea då till helgen. Och den blir ju väldigt avgörande. City kommer ju ta 6 poäng sista två. De har lätt schema. De har ju Fulham, Brentford båda på hemmaplan. 6 poäng är klara där. Men för Arsenals del, om man ska gå som vintermästare då, eller vintermästare är väl runt nyår va? Man hinner ju faktiskt spela någon match där runt mellandagarna innan.
VM-mästare.
VM-mästare. Då krävs det ju, förmodar jag, en 3-poängare då mot, eller har man bättre målskillnad än City kanske?
Det har man inte.
Nej, det har man inte. Då är det en 3-poängare som gäller. Och framförallt, vi räknar väl med att City gör +10 här sista två då. Men med Haaland som är på jakt. Men Arsenal behöver vinna mot Chelsea då. Det är en jäkligt häftig där matchen. Det är 2 riktigt fina matcher till helgen faktiskt.
Ja, men det blir kul att se de här matcherna. Vi pratade om det, vilken hemmafördel det har varit i Big Six-mötena hittills. Så nu är det väl, ja men Arsenal är väl på något sätt favorit. Ah, nej, inte favoriter. Chelsea blir väl favoriter tack vare hemmaplan. Och samma sak, Tottenham blir på det. Jag vet inte ens. Man har överskattat Liverpool. Det känns som att Liverpool är bättre, men kollar mot tabellen så är inte så fallet. Så det blir intressant att se om hemmafördelen fortsätter de här matcherna i helgen.
Men trots att Nelson kommer in och är väldigt bra här, så hoppas vi såklart att Saka, eller det är viktigt för Arsenals del att Saka är tillbaka i den här matchen, för han betyder mycket. Annars bör man väl känna igen Gabi Jesus annars igen.
Ja, kan inte göra mål.
Han bränner.
Ja, han kan inte göra mål. Men fan vad bra han är. Alltså så här, han så länge Martinelli, Saka, Ödegård, Partey fortsätter panga in mål, så ser jag verkligen inte det som ett problem. Man behöver se lite frustration i Gabi Jesus ögon, absolut, men han har väl aldrig varit en målskytt, men han gör sina lagkompisar så mycket bättre och han är ju perfekt för det här unga laget som en offensiv ledare där Aubameyang var ansiktet utåt för att vara kanske tvärtom, en spelare som spelade för sig själv, som gjorde mycket mål men laget vart sämre. Det här är ju en modern nia som gör sina lagkompisar bättre. Alltså så här, det går väl lite att jämföra med Firmino i Liverpool när han var som bäst. Han var aldrig den som fick rubrikerna, men här är ju skillnaden på något sätt att på pappret är ju Gabi Jesus kanske den största stjärnan, Saka, såklart, men han är ju yngre, men Gabi Jesus är ju liksom en precis värvning för Arsenal, så det är väl att man väntar sig att han ska göra väldigt mycket mål, men det är en supervärvning hittills. Det är så här, jag såg något nu att Darwin Nunez har gjort mer mål i år, och Gabi Jesus har varit mycket bättre, alltså så här, allt är inte mål.
Nej, det har du verkligen poäng i. Och han har hittat sin plats här i Arsenal och är nog, ja men det är win-win, alla är nog väldigt nöjda över den här övergången. Sist ut under söndagen, det var ju mötet mellan Manchester United och West Ham, och det blev 3 viktiga poäng för United, men det satt hårt inne den här gången.
Ja, det gjorde det verkligen. Och jag vill ändå, alltså så här, känslan när man lyssnar på spelarnas intervjuer efter matchen är verkligen att eller framförallt Erik ten Hags, jag fortsätter hylla Erik ten Hags agerande mot media, trots att hans engelska kanske inte är topp. Men jag gillar att man kan vinna och att han kan stå och vara kritisk i intervjuer. Det är något som tyder på att han inte är nöjd och att han ser saker att jobba på. Sen är det ju viktigt att kunna ta de här vinsterna också. Den här mentaliteten som det här bygger, att ta de här tuffa vinsterna, och framförallt med De Geas 2 fenomenala räddningar sista 5 minuterna inklusive övertid. Det är ju liksom, det bygger ju hopp för framtiden att kunna vinna på olika sätt.
Ja, och De Gea, han tog ju petningen här i det spanska landslaget på ett ganska bra sätt. Det är lite, eller så här, ja, De Gea har ju inte varit första målvakt i Spaniens landslag på ett bra tag. Men att han inte är en av tre målvakter, det kan ju tyckas märkligt, även om Spanien har många skickliga målvakter. Men det är väl det här med att, återigen, tar man ut en trupp och då är det två målvakter som absolut inte får någon speltid. Och då kanske bedömningen är att ska De Gea vara med, då ska han spela, annars så bidrar han inte så mycket. Kan det vara så? Nej,
ja, men det måste ju vara så. För nu är det till och med så att de har tagit ut en 55-manna-trupp där det är fem målvakter. Så ja. att han inte skulle vara topp fem i Spanien. Och sen får folk säga att ja, Luis Enrique prioriterar spel med fötterna, men så här, kom igen, alltså. Så här, den säsongen De Gea ändå har gjort och utvecklat sitt spel med fötterna, så det är klart att han är en av Spaniens fem bästa målvakter. Så det måste ju vara så där att sen så här, De Gea känns ju, han är en väldigt introvert person som, ja, men så här, han gör sitt, han hörs inte, han syns inte, så jag är svårt att tro att David De Gea skulle vara ett problem i ett omklädningsrum i VM. Men Enrique visar från start att han inte tror på honom.
Nej, men du, om man tänker De Geas framtid då, det är väl utgående kontrakt i sommaren?
Ja, man har väl en klausul eller en option på en förlängning på ett år. Det har varit ganska mycket snack om det här nu senaste tiden, att United är på ut och scoutar väldigt mycket målvakter, där Unai Simón är en av de som nämns, som är Spaniens första målvakt. Men De Gea ska ju trivas väldigt bra i Manchester och sagt att han liksom vill indirekt avsluta karriären där. Men han tjänar ju också typ, vad kan han tjäna? Femte bäst i hela Premier League. Jag tror han har 375 000 pund i veckan, vilket är näst bäst i Manchester United efter Cristiano Ronaldo. Så han tjänar ju pengar på ett sätt. Det låter ju helt sjukt nu, men när United skrev det här kontraktet med honom så var han ju en av världens bästa målvakter och var på väg till Real Madrid när han skrev det här långa kontraktet. Så det var ju liksom, ja, men ett bra förhandlingsläge för De Geas läge. Nu låter det som ett skämt, vilket det såklart också är. Men känslan är att De Gea har väl öppnat lite för att kunna gå ner i lön, för att han förstår ju själv att han inte kan fortsätta tjäna så här. Så det sista är inte sagt, för Ten Hag har ju, det är ganska tydligt att Ten Hag vill ju ha en mer spelande målvakt. Sen har De Gea utvecklat det, men man såg ju första matcherna mot Brentford och Brighton hur han ville spela ut tidigt längs backen, vilket inte gick med tanke på målen som kom mot Brentford. Så det blir intressant att se vad som händer. Det är vemodigt på ett sätt. De Gea uppe på topp 10 spelare som har gjort mest matcher i Uniteds historia, vilket säger väldigt mycket.
Ja, det är sjukt faktiskt. Känns som han precis kom dit. Nej, men det är faktiskt galet att han är uppe där och slåss. Men du, och sen finns Dean Henderson där också då, som gör det bra i Forest, även om han kanske lite tuffare igår då. Ronaldo, han var med från start och han var väl lika dålig som han brukar vara.
Ja, nej, men alltså den här matchbilden när vi möter ett bättre lag så ska han inte vara på plan. Alltså här, har vi en peak United prestation som liksom exempelvis var mot Tottenham där vi har spelförande och pumpar in boll i straffområdet, då är förmodligen Ronaldo den bästa spelaren vi har. Men då ska vi ha det spelövertaget så att han inte ska behöva vara med i uppbyggningsspelet och liknande. Men när vi möter ett tufft West Ham i den här matchbilden, så det är som att spela med en man mindre. I och för sig, igår spelade vi med två man mindre, för Elanga, nej, det vill bara landa i, alltså så här, den hypnosen man var i förra året när man trodde att Anthony Langa var, nej, det trodde man väl kanske aldrig, men att han var United-klass. Det berodde ju på hur dåligt skickklubben var i och hur dåliga prestationer Manchester United gjorde. För alltså, känslan man har sett i Langa senaste tiden, ja, han kan pressa, ja, han kan kämpa hem, men gör han, vad heter han, Mikkel Rygaard gjorde väl sitt tionde mål, han gjorde 10 plus 10 allsvenskan. Gör Elanga 10 plus 10 allsvenskan, ärligt?
Det tror jag att han gör, men jag är ju, du vet vilken svensk romantiker jag är, men jag har svårt att se storheten i Elanga. Alltså, och då sätter jag honom, det sätter jag i liksom relation till vilken klubb han tillhör och vad förväntningarna finns. Men han är ju ingen, jag tror inte han kommer vara en Big Six-spelare.
Nej, det tror jag verkligen inte också. Det var ju som, ja, men den där hypnosen jag pratade om när man satt i landskampen och skrek att han skulle starta med en landskamp bara. Och det är ju så här, det är ju bara för att han spelade Manchester United och fick speltid förra våren under Rangnick. Men nej, jag har svårt att se Langa ha en framtid i den här klubben. Martial har varit skadad, Ronaldo kommer försvinna och ändå har han fått så lite speltid. Och Garnacho framförallt, nya Messis inhopp senaste, så går ju också före Langa.
Nej, men precis. Och sen kan jag tänka mig liksom att han kommer ju vara användbar i, alltså jag tycker att han hör hemma i Premier League, och han kan nog vara användbar i lag som vill men sätta ett högt pressspel, spela en intensiv direkt fotboll. Men han har ju för lite spets för att han ska kunna liksom vara en offensiv spelare i den här typen av klubbar. Det händer ju faktiskt för lite från honom. Men i lite sämre lag där man värdesätter ett omställningsspel och stundtals, men också att man ska ha en aggressiv inriktning. Där ser jag mig ändå Elanga kunna vara användbar. Sen vilken typ av klubb det skulle kunna vara, det är intressant att se vad som händer i januari. Jag tycker väl att ett lån eller försäljning bör vara på sin plats. Och då vet jag inte vilka klubbar som skulle kunna tänkas vara där. Alltså, Leeds är ju otänkbart med tanke på rivaliteten de här klubbarna emellan. Men i den typen av fotboll jag såg Jesse March spela här mot Liverpool, den hade ju passat honom ganska bra.
Ja, men det är verkligen känslan. Det är något sånt som han skulle behöva göra. Kanske ett, jag vet inte, Brentford eller någonting. Jag vet faktiskt inte.
Nej, hoppas att han blir kvar i Premier League i alla fall, säger vi. Även om det såklart finns klubbar utomlands. Men det var så här, vi pratar inte om Championship nu. Och liksom, eller Holland skulle ju också vara ett felaktigt steg, tycker jag. Utan han har visat att det är en bra spelare. Men vi har svårt att se att han ska kunna vara en Big Six-spelare. Och herregud, det är inte lätt att vara en Big Six-spelare. Då är man absolut världsklass. Och det har vi svårt att... Elanga är inte där idag. Och vi har väl svårt att tro att han ska ta sig dit.
Ja, men det tror jag. Jag ska inte prata så mycket om spelen jag pratar om. Men såg du hur det gick mellan 195 cm Scamacca och 175 cm Lisandro Martinez? Jag lägger ingen värdering i det. Jag bara ställer den öppna frågan.
Ja, nej. Han går från klarhet till klarhet. Och han gör det dessutom med Harry Maguire bredvid sig.
Det är fan den bästa insatsen Lisandro har gjort när han liksom kan hålla nollan med Maguire. Alltså Maguire gör en okej andra halvlek. I första halvlek syns ju trubben är med bollen, och det ska väl sägas. Det är ologiskt egentligen, för han tycker om att spela vänster mittback. Aldrig spelat vänster mittback, men nu är ju där verkligen Lisandros plats, och det blir en helt annan situation för vi försvarar på ett annat sätt. I andra halvlek tycker jag Maguire spelar upp sig. Och räddar ju faktiskt Bowen missar ju bollen lite, men det är ju Maguire som räddar den från att bli mål i 90 minuten. Så det är väl ändå något att ta med sig att vi håller nollan med Harry Maguire, men nej, det såg inte jättekul ut.
Tre ruskigt viktiga poäng, även om det hade kunnat bli annat. Nu väntar ju Villa, och sen är det väl fulla med sista matchen. 6 poäng där, och man får ju verkligen ge väl godkänt till Ten Hags höst.
Ja, snudd på mycket välgodkänt. Alltså det är de tre förlusterna som premiär mot Brighton, 0-4 mot Brentford och pulveriseringen mot City som är dåliga. Sen annars har det ju faktiskt varit väldigt bra, och ja, men som jag sa, det viktigaste för mig är känslan att det är kul att hålla på United igen, att man känner något för det här laget. Måste ändå nämna det om vi ska prata lite mer United. Någonting som jag som supporter är väldigt stolt över, att igår så var det på året 85 år sedan United för första gången som den här streaken startade. Så i 85 års tid så har ju Manchester United haft en egen produkt i varje matchtrupp, i varje match. Det är över 4000 matcher, och man är helt överlägsen i England på det. Så det är något som, jag tror man har 6 egna produkter som startar eller är på bänken igår. Och gällande det du säger att United är på en bra plats, Harry, du kan väl klippa in ett litet ljudupptagning från Marcus Rashfords intervju efter matchen här, där jag tycker att man verkligen hör på Marcus Rashford, där han pratar om att han var inte på ett roligt mindset förra året och att det är en helt annan stämning i klubben. Så lyssna på det här.
Just feel really motivated now this year. I think I struggled at times, more just mental things, not really, you know, my own performance. It was other things off the pitch, and that's the biggest difference. I think for us, we have to try and get in a right headspace for every game. Too often last season, I wasn't in the right headspace for the game.
Ja, fina ord från Rashford, och det är kul att se att han mår bättre och presterar bättre. Mål igår, och så får vi se om det räcker hela vägen till VM då. Truppen som vi inte vet när den ska tas ut då, men det bör väl vara ganska snart här, och då är det nog många som, ja, det är Englands VM-trupp, den är inte helt klar, det är många som är med och slåss om några få platser. Den blir väldigt intressant att se i alla fall. Bra, det var allt om Premier League och den omgång som har spelats då. Champions League, Europa League i veckan, och det är ju framförallt fokus då på Tottenham.
Ja, men det blir en jävla match nere i Frankrike. Det kommer bli väldigt fientlig stämning där. Velodromen heter den, va? Arenan kallar man den för i alla fall. Så det kommer nog bli ganska fientlig stämning där nere, och en väldigt viktig match för Spurs. United åker även ner till San Sebastian. En match som tycker man är tydligt för hur mycket den betyder, för att man vill vinna gruppen. Dels för att slippa de här två extra matcherna, men kanske ännu mer nu när det är så kvalitativa lag som kommer lottas in i den där 16-delsfinalen i Europa League. Så jätteviktig match för Manchester United som måste vinna. Även Arsenal måste få något resultat, vilket mot Zürich hemma, för att vinna gruppen. Så de kan inte rotera helt fullt ut heller.
Nej, alltså det där betyder ju massor. West Ham har väl säkrat sin gruppseger, tror jag, i konferensen. För det är just det där att man undviker 16-delsfinalen i ett redan intensivt schema. Det är på gränsen till avgörande, känns som. Men ja, det betyder massor för klubbarna. Men
Liverpool, men fokus... då? Liverpool då, 4-0. Napoli, gruppseger.
Är det så? Det är det som krävs.
Ja, det är det.
Men hur viktig är gruppsegern då? Alltså, nej. Det är klart att Liverpool har väl de andra lagen vinner sina grupper, va? De engelska lagen. Det finns ju en överhängande risk här att man får Bayern München.
Ja, vi kan få Bayern München, Real Madrid, PSG. Så det är tuffa lag där.
Sen är jag hoppas på den här Porto-gruppen som vanligt då.
Ja, exakt. Alltid Porto-gruppen. Alltid
drömmen
Porto.
Är ju om Klubb Brygge. De kan väl vinna den gruppen. Det är ju drömmen, ja, för lagen att få. Man vet ju att om Klubb Brygge kommer tvåa, så kommer City få dem i åttondelen.
Ja, 100%. Ja, men 100%.
Men ja, vi får se hur hårt Liverpool går för de har en ruskigt viktig ligamatch till helgen då. Och den, liksom flera av de matcher som spelas då till helgen, kommer vi att prata om mot slutet av veckan. Jag vågar inte säga då, för det där ändras, men vi kommer att bjuda in en supporter, och vi kommer även att prata om den europeiska fotboll som har spelats.
Det kommer vi verkligen göra.
Ja, tack Fabbe, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan igen. Yeah.